Tack. Jag är nog lite längre. Så. Det är en tidig morgon i Calcutta. Och vi är på väg till ett kvinnocenter. Det är 8 folkhögskoleelever och jag. 7 tjejer och en kille. Killar får komma in på det här kvinnocentret. De säger: "You are all very welcome. Also men must come and show that there are many good men in the world." Men så män får komma. Men huvudsakligen är där kvinnor. Centret heter Ankurkala och det är på dagtid det är öppet. Ledaren heter Annie Joseph. Vi samlas i ett vackert rum utan möbler. Morgonsamling. Vi sitter tillsammans och sjunger. Vi dansar. Någon kvinna berättar sin historia. Vi ber tillsammans eller mediterar. Man kan ha olika tro. Annie, hon är katolik, kristen. Men hon säger: "Everyone needs to pray in the way you have." Hon är väldigt öppen så för människor. Och hon leder den här verksamheten väldigt stadigt men väldigt varsam. Kvinnorna som är där, det kanske är 25-30 personer. De kommer från olika slumområden i Calcutta. Många har färdats kanske 2 timmar på morgonen innan de kommer dit. Från först per promenad eller spårvagn eller buss. Från dag 1 får de betalt när de är där. Men om de kommer för sent till morgonsamlingen så blir det ingen betalning. Det tyckte vi var lite hårt först. Men det är så att den miljön de kommer ifrån, med en svärmor och en arbetslös man och lite barn, om inte de kanske är den enda som har inkomst i familjen, och man vet att hon måste komma, då låter man henne komma iväg. Annars är kvinnan den som ska fortsätta ordna och ordna. Så det fungerar. Kvinnorna är där och de är i tid. Och på Ankurkala, på det här stället, så lär de sig batik, sömnad, driva eget företag, matlagning, konservering. De får inkomst och de lär sig mycket om värdighet. Jag har varit på det här stället 7 gånger, Ankurkala, och träffat Annie Josef varje gång. Och jag kanske ska dit i höst. Det är 10 år sedan sist. Så nu är jag väldigt sugen på att se dig igen. Om någon frågar dig: har du någon ledare som du har som förebild i ditt liv? Har du någon du tänker på då? Alltså, jag tänker ju på Annie Josef. Och när jag läste den här texten, evangelietexten som vi har idag, då kom jag att tänka på henne. För jag läste och funderade kring Jesus ledarskap. Vem ser jag som har ett sånt ledarskap? Vem är förebild? Och då tänkte jag på Annie Josef. Och jag kommer återkomma lite till henne. Men vi kan väl ta fram dagens text. Det är ju så här, när Jesus vandrade här, som det berättas, så säger han ofta: "Följ mig", när han vill ha med någon. Och det är en väldigt, så säger någon som vill leda. Men det är: jag har en plan, jag har en idé, följ mig. Det har ni ju barn säger ibland: följ med, kom, följ mig. Jag har en idé, men jag kommer vara med också. Det är väldigt skillnad på att som ledare säga: gå dit, gör det. Va? Vilken skillnad mot följ mig. Och när jag tänker på mitt eget jobb, för det här vi har byggt upp som gatukyrkan som du talar så fint om, det är väldigt inspirerat av mina resor till Indien faktiskt. Vad jag har sett på Ankurkala och på många andra ställen vi har besökt. Hur man kan leda. Och när vi gör saker på räddningsmissionen, jag kan inte säga så här, eller jag kan ju, men det är liksom länka, gå dit, det där rekommenderar. Jag säger ju: kom med mig. Vi ska ha soppmässa. Häng på. Vi ska ha läger. Kom till kyrkan. Jag är där. Det är ju den grejen som funkar. Det är så vi liksom bygger en gemenskap. tänker jag. I den här texten möter vi Jesus och ett gäng efterföljare. 12 namngivna lärjungar, de säger de 12, men det var ju ett stort gäng som gick med honom, tror man. Hans mor och Maria från Magdala, ett gäng andra kvinnor, ledare. Men andra män och kvinnor, säkert barn också. Och de hade rört sig i 3-4 år ute på landsbygden ihop med Jesus. Någon gång tidigare hade han varit i Jerusalem. Men det mesta av sin gärning hade han gjort på landet. I Galileen, han har gått genom Samaria, han har varit i Jordandalen. Talat i byar, gjort under. Så hade det varit. Men nu är de på väg upp mot Jerusalem. Och Jesus gick först. Han gick ihop med dem, men han gick först. Och så står det, de var fyllda av bävan. De som följde med var rädda. Då kan man undra, varför är de rädda nu? Tror ni att det har varit har de varit rädda mycket under de här åren med Jesus? Det låter ju som ganska, ibland lite äventyrligt, men väldigt spännande. Och de är på fest ihop och de sover ihop och är trötta. De har ju levt ihop i flera år. Men här står det tydligt uttalat, de är rädda. Och man tolkar det som så att här, nu ger de sig in i getingboet Jerusalem. Den politiska och religiösa maktens centrum. Här var romarna, ockupationsmakten. Och här var de lärda judarnas centrum. Så tänker jag, de är rädda. Vad kommer hända nu? Jesus försöker förbereda dem och säger det här, människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Han talar om sig själv i tredje person. Människosonen, jag. Utlämna honom åt hedningarna. Hedningarna här, det är alltså romarna som ska göra narr av honom, spotta på honom. Ja, man kan undra hur de tänkte om detta. Är det en bild av något? Eller är det sista? Trodde nog många lärjungar att Jesus skulle ordna upp situationen? Och, ja, men de måste, ja, inte lätt att veta. Är det på riktigt eller bild? Och, ja. Men Jakob och Johannes, de här bröderna, de går fram och säger, mästare, vi vill be dig om en sak. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Ja, vad kan man tänka om detta? Lite naivt kanske? Eller också rätt så fint. De steppar ju upp här och sa att vi tror verkligen på att du kommer komma till sitta i himmelriket. Det är ju en slags bekännelse. Och då vill vi vara in till dig. Ska vi se. Så är ordningen, tror jag. Då samlar vi. Så. Ja. Jesus hade verkligen levt tillsammans med dem. Det var tredje gången han berättade för dem vad som skulle hända, men man vet inte vad de förstod av det. Det här att leva tillsammans i det här samhället, det var ett samhälle med väldigt mycket hierarkier. Rika, fattiga, män, kvinnor, lärda, olärda, ockupationsmakt och de ockuperade. I detta möter Jesus lärjungarna i ögonhöjd. Han talar med dem som människor. Vilket det var ett väldigt radikalt sätt att umgås och tillsammans. Och det finns många berättelser om hur han möter människor i ögonhöjd så där som han bemyndigar dem. Till exempel den här tiggaren som var blind, som det står om strax efter Bartimaeus. Och Jesus säger, vad vill du jag ska göra för dig? Det är väl liksom att bemyndiga den andra. Eller berättelsen om kvinnan han möter vid Sykars brunn. Han säger, fem män har du haft och den du inte, den lever med nu är inte din. Och hon svarar, jag ser att du är en profet. Liksom hur han pratade med människor på riktigt. Det måste ha varit en väldigt stark gemenskap i det här gänget, de som följde Jesus. Alla äventyr de hade gjort tillsammans. Och så säger några, ja, vi vill sitta bredvid dig. Det står precis innan där, de andra blev förargade. Och varför de blev förargade på Jesus, eller på de här Johannes och Zebedaios, vad tror ni? Ja, men skärp er killar. Så tänker jag. Det här är allvar. Han talar ju om att han ska dö. Vårt gäng, och så kommer ni och pratar om detta. Så kanske det var. Det här med gemenskapen som blir när man lever tillsammans och gör många saker. Det såg jag mycket av på Angkor Kala bland kvinnorna. Annie, hon hade finurliga sätt att jobba lågmält. Men hon gestaltade liksom det budskap som hon ville ge. Så här kunde det gå till. I Indien finns det mycket korruption. Och det var bland annat så att när man skulle skicka paket på posten så fick man alltid sticka till lite extra pengar. Och det menar de, vi kan ju inte stödja ett sånt system. Vi måste ju skicka våra pengar rakt så, eller våra paket. Så då stod de i kön på posten och sen när man kom fram till postluckan och inte hade några extra pengar, då stängdes luckan. Då bestämde de, okej, nu går vi dit. De var alltid väldigt välklädda i sina fina batikkläder och ett par kvinnor så. Vi går dit och när de stänger luckan, då sätter vi oss ner och har en picknick på postkontoret. Och så ansluter fler och fler kvinnor. Och de höll på ett par dagar. Och de hade så trevligt. Och till slut så gav posten upp. Och lät dem faktiskt skicka paket utan mutor. För liksom alla runt kände till Angkor Kala kvinnorna. Och där sitter de igen. Och vad är det som hände? En annan grej som hon gjorde, Annie, det var... Hon besökte ibland verksamhet på andra håll. Såna här andra byutvecklingsprojekt eller solidaritetsarbete av olika slag. Och då var det på ett ställe där de hade jättefin verksamhet med skolor och odling. Men när hon var där då så tog hon med sig alltid några av kvinnorna. Och det kan vara tjejer eller damer som aldrig har lämnat Calcutta tidigare. Det var deras första resa i sitt liv. Och sen... Så var de där och såg verksamheten och lärde. Men på just den här gången så var det väldigt skräpigt. Folk som de liksom kastade papper runt sig och sådär. Och det där reagerade Annie emot. Så då sa hon till ledarna för projektet. Ja, vi Angkor Kala kvinnor, vi brukar ha som idé att vi alltid gör en volontärinsats i samband med våra besök. Och den här gången önskar vi att tillsammans ägna oss åt lite skräpplockning. Och alla var ju med. Alla ledare och alla personal som fanns där gick och plockade skräp glatt en förmiddag. Och då fick de syn liksom på vad man kan göra. I den här berättelsen så vänder Jesus på makthierarkin. Det är ju en slags ledarskapsstatement han ger. Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Men så är det inte hos er. Ni är annorlunda. Ni ska vara annorlunda. Den vanliga hierarkin ska ni inte leva efter. En bra ledare ska inte ha fokus på sin egen person. Fokus ska ligga på Guds barmhärtighet och rätten för de svagaste bland befolkningen. Han gestaltar med sitt liv det han berättar. Han är den tjänande ledaren. Och det tycker jag Anne Josef också är. Dagens rubrik är kärlekens väg. Kärlek i ledarskap. Jag tänker att det handlar om att få hjärta för något. Man kan få hjärta för olika saker. En del har hjärta för att undervisa barn. Min mamma har haft hjärta för att lära människor läsa som har svårt för det. Hon bara brinner för det fortfarande. En del har hjärta för att ge god omsorg till äldre. Anne Josef har hjärta för att ge hopp och värdighet till fattiga kvinnor i Calcutta. Jag har hjärta för att leda gatukyrkan och för de fattigfolket, som jag kallar dem ibland. Det är alla möjliga som kommer till oss. Men det är någon slags gemensam nämnare. Det är en brokig gemenskap. Det finns mycket annat meningsfullt man kan göra. Men det är där jag har fått hjärta för. Och vet ni, särskilt när vi har våra soppmässor, våra gudstjänster. Jag är nästan alltid mer utvilad när jag kommer därifrån än när jag går dit. Men det är ett tjänande ledarskap. Ibland städar jag toaletten. Och jag gör allting tillsammans med människorna. Jag tänker att Jesus gjorde så. Jag tänker att Anne Josef gör så. Och att det är en väg. På väggarna på Angkor Kala så hänger det mycket visdomsord och såna här mått. Som de har. Det kan stå så här då: Don't join the rat race. Gå inte in i rått-racet, får man väl säga att det är, va? Om du börjar tjäna pengar, försök inte att öka din standard, utan hjälp andra att försörja sig också. Det handlar om värdighet och om att om solidaritet. Jag hittade lite texter. En bön som står på väggen där, översatt till svenska, som de har på Angkor Kala. Eller jag börjar med deras motto och så avslutar jag med bönen då. Mottot är så här: inte genom välgörenhet, inte heller genom människors sympati, men genom vårt hårda arbete och integritet ska vi sträva för vår värdighet. En gång till. Eller jag tar det på engelska mellan och sen en gång till, för det här är så starka så. Not by charity, nor by sympathy. But through our hard work and integrity we shall strive for our dignity. Inte genom välgörenhet eller sympati från människor, men genom vårt hårda arbete och integritet ska vi sträva för vår värdighet. Och sen bönen som de har på väggen: gör mig till ett ljus i världen. Låt allt jag gör bli en bön till dig. I mörkret ljus, i förtvivlan hopp. Som stjärnor i natten syns först i mörkret. Om bördor och svårigheter kommer, låt mig bära det så att människor ser Gud i mig. Så Zebedaios och Johannes. Bröderna som ville sitta bredvid Jesus. Vet ni, jag ska avsluta med en liten text från Johannes, första Johannes brev. Nu är det så att man vet inte om det är Johannes som har skrivit den. Numera säger forskning att det var någon annan eller en grupp som skrev. Men vi hoppar det. För det är så fint att tänka sig. Vi vill vara, sitta bredvid dig. Hur de följde Jesus och hur traditionen följde Jesus. Och så står det så här. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.